Hej och välkommen till Bibelpodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det är jul nu.
Det är snart jul.
Snart jul, ja.
Det är snart jul. Eller det är snart julafton.
Det är snart julafton, ja. Men man brukar väl säga att det är jul nu, så att säga. Vi är inne i juletider.
Juletider kanske, men det är liksom, om man ska vara korrekt, så är det väl julafton snart.
Ja, det är julafton snart, ja. Och så är vi inne i juletider. Ja. Det är väl det mest korrekta att säga. Men ja, det är juletider nu. Och vi ska spela in ett julavsnitt, ett så här julspecial. Och vi har ju varit ganska så duktiga det här året.
Har vi det?
Ja, men jag tänker med julklapparna.
Ja, ja. Ja, men det kanske vi har. Ja, men det har vi
tänkte
faktiskt.
Tänkte du att vi har varit duktiga så tomten kommer
ja, jag tänkte att nu ska vi se vad han ska komma fram till. Ja, men det har vi. Vi var väldigt duktiga med att köpa in alla julklappar. Det roliga är så här att jag ville köpa in mina julklappar några veckor innan all julstress, för att slippa den här julstressen som man upplever nu bara när man åker in till stan. Mm. Så jag köpte alla mina julklappar på Black Friday.
Det var smart. Det väldigt var icke stressfullt.
Det var väldigt mycket stress. Ja, men jag bara, alltså när jag kom hem sen så var jag helt så svettig och bara pustade ut och bara äntligen inga människor. Och så bara, varför utsatte jag mig för det här liksom?
Hur tänkte jag nu? Jag ville slippa stressen och så handlade jag på Black Friday.
Exakt, men nu så fick jag rätt så bra pris på julklapparna, så att ändå, det var bra.
Och nu är vi klara. Så vi behöver inte liksom gå hela den här veckan och undra vad vi ska handla till vem.
Nej, inte i år i alla fall.
Nej, och det här året blir det lite extra mycket julklappar för att nu har vi barn som är i så att säga förståndig ålder.
Ja, du och jag har ju ett barn.
Men sen så har vi
kusiner och barn runt omkring.
Precis, och så har vi lite besök från olika ställen och sådär, så att det ska bli jättekul. Jag ser fram emot det jättemycket.
Mm, jag också. Men har du alltid liksom haft sådär, har ni alltid haft julgran och adventsljusstake och liksom, hur har ni firat jul förut?
Alltså jag är uppväxt i en muslimsk familj.
För då firar man inte jul.
Ja, då firar man inte jul. Alltså det är klart att är man en så att säga sekulär muslim eller en muslim som har, ja, men en del av samhället, så
är
firar
mer
man
open-minded.
Ja, eller man behöver inte ens vara det, utan bara att man, alltså idag firar vi inte jul bara för att Jesus föddes.
Nej, det är många som inte gör det.
Nej, utan folk firar jul för alla möjliga andra orsaker, och det får väl vara helt okej för det, men så länge man som kristen vet varför man firar jul. Men det roliga var det ju att alltså kommer man till Sverige som invandrare, så har man ju inte koll på alla traditioner och alla liksom varför allt är som det är. Mm. Så en rolig grej är att det är alltid en diskussion, när ska man ta fram julgranen? Mm. I vår familj har vi aldrig haft den diskussionen, och det är inte för att vi inte
Vi vet precis när.
Ja, men det är inte för att vi inte har en julgran, utan det är för att vi har en julgran hela tiden.
Riktigt.
Så när vi liksom
alltså inte i vår familj, utan i
min barndomsfamilj.
Ja, precis, jag ville bara poängtera det.
Precis. Ja, nu är vi bättre vetande, så att säga. Nej, men när vi flyttade hit till Sverige så tror jag inte mina föräldrar riktigt förstod vad julgranen var till för. Utan de tänkte att det var liksom en prydnadssak, någon slags möbel som man har. Ungefär att du kan ha en ljusstake, du kan ha liksom en vas, och så kan du ha en julgran också. Ja. Så den kunde vi ha liksom ända till maj, och då tog vi bort den, inte för att det inte liksom, för att man ska ta bort den, utan nu har vi tröttnat på den, nu vill vi ha någonting annat.
Alltså fy vad roligt. Men jag kan ju förstå tanken lite, för om man har en jättefin julgran hemma och det är massa fina ljus, då vill man, det är lite tråkigt att ta bort den typ i januari, kan jag tycka, så, ja, för den lyser ju så fint under den här mörka tiden liksom.
Det är så mycket jobb bakom också.
Ja, men det här var för länge sedan, eller? För jag kommer ihåg faktiskt att när jag precis träffade dig och vi åkte hem till din mamma, så var det typ maj månad eller någonting, och så tittade jag var i köket och så bara, ett adventsljusstake, intressant. Liksom. Men då vågar man ju inte säga någonting, man vill ju samla liksom så många poäng som möjligt hos svärmor, så att då var det så, vilket fint ljusstake.
Nej, men jag tror inte man såg skillnad på det liksom, om det var en adventsljusstake eller någon sjuarmad.
Det liksom lyste upp rummet, det är ju väl det lamporna ska göra.
På tal om lampor så har jag ett besvär med det.
Har du det?
Alltså det här med att det finns liksom ljus överallt, det är ljusstakar överallt, det hänger ljus i fönstren och det är ljusstakar och det är ljus på borden. Mm. Och när man vaknar på morgonen så ska man gå liksom den här obligatoriska rundan och tända varenda lampa i hela lägenheten. Och det är minst 15-20 stycken. Det är ljusstakar och det är julgranar och det är ljusslingor och allt vad det är.
Det tar sin lilla stund.
Det tar sin lilla stund. Och sen är man uppe i en halvtimme och käkar sin frukost och så ska man gå därifrån, och då ska man gå samma runda igen. och släcka alla lampor innan man beger sig iväg. Och så håller man på så, när man kommer tillbaka så är det samma runda igen.
Vilka problem och utmaningar.
Ja, det är tufft. Det är tufft det här med julen.
Men du, det här, julen är ju snart här och snart så är 2017 också slut. Och podden har ju funnits i mer än ett år nu. Och en fråga som vi kan ställa oss själva så där, till varandra är, hur känns det? Vad tycker du, Hemen? Hur känns det nu inför, liksom, eller nu när det har gått mer än ett år med podden?
Ja, hur
Vad
känns
har
det?
Du och jag lärt oss?
Alltså det känns jättebra och det känns jättetacksamt, och ibland får man nypa sig i armen för att påminna sig om hur stort det här är, att vi får göra det här och att när vi släpper ett avsnitt så är det tusentals människor som faktiskt lyssnar på det. Det är privilegierat oss att få göra det och vi tar det verkligen inte för givet på något sätt. Och ibland måste man påminna sig om hur stort det här är och inte bara... Alltså, när vi sitter här så är det du och jag och så är det den här ljusstaken då i det här fallet. Men, men man ser ju inte alla de här människorna som lyssnar, man vet inte vad Gud gör i alla de här människorna. Så att, och det får man påminna sig om ibland faktiskt.
Verkligen. Ja, men jag håller med dig. Jag tycker det har varit helt fantastiskt av att få se vilken variation av människor det också har varit som har lyssnat på podden. Mm. Och vilken bakgrund människor har haft. Att det har verkligen speglat en väldig variation. Mm. Allt från ung, gammal till olika nationaliteter och även olika uppfattningar liksom, och erfarenheter av Gud och Jesus och den kristna tron.
Mm. Om man ska svara på frågan vad vi har lärt oss, då är det ju det här med att det faktiskt finns ett intresse. Det visste vi ju inte när vi startade att om det här skulle gå hem, om folk brydde sig om det här. Liksom. Mm. Men jag tror att vi är många fler än vad vi faktiskt tror i det här landet som är kristna, som har en kristen tro. Men på olika nivåer, och vi liksom befinner oss på olika stationer så att säga längs den här resan.
Jag skulle vilja lägga till också många fler som faktiskt kanske inte har en tro men som är nyfikna och vill faktiskt veta vad den kristna tron handlar om. Att det finns så många fler människor än vad man kanske vågar erkänna för sig själv eller vad man tror.
Precis.
Och det tycker jag är ju jättespännande och
just
underbart.
Just det. Och sen det här med att hur Gud har rört vid människor, alla de här storiesarna vi har fått. Alltså det är ju, nu är det en hög med berättelser kring vad Gud har gjort i människor. Mm. Och det ska inte vi ta åt oss äran för, utan det är Gud som ska ha äran för det han har gjort.
Absolut.
Men att Gud, framförallt just det här att Gud verkar fortfarande idag. Mm. Att det här är inte bara något som skedde för 2000 år sedan, utan det sker fortfarande idag. Mm. Och Gud gör någonting, han verkar, han är inte liksom... Han sitter inte på latsidan.
Nej,
kan man
verkligen
säga.
Inte. Och att han verkar, jag tänker på det du säger nu, att han verkar faktiskt i våra hjärtan när vi hör liksom, Bibeln och när vi hör Guds ord. Alltså att tron väcks till i liv liksom, när vi hör Bibeln.
Precis.
Och det är ju, alltså det är wow, det är underbart.
Och kanske någonting som är kanske inte lika stort som det, men allt som vi själva har fått lära oss också. Mm. Alltså vi kan ju mer idag än vad vi kunde för ett år sedan när vi började med det här, det ska vi ärligt säga. Och att vi har lärt oss nya saker inför varje tema. Så att man pratar ju inte alltid utifrån så att säga sina egna källor, utan man förkovrar sig och sen så sätter vi oss här och så låter det som att vi kan så otroligt mycket. Men egentligen så
vi är värsta Wikipedian här.
Precis, men egentligen så har vi lärt oss det bara för 10 minuter sedan ibland, ibland under veckan när vi har lyssnat på olika.
Och det har verkligen varit baserat på vilket tema det har varit. Alltså just det här ursprungstemat, där har det varit jättemånga nya saker för mig som varit jättespännande. Så att, men det är bra, man växer när man lär sig nya saker.
Mm.
Men du, vi har fått in ett mejl. På tal om alla berättelser som vi har fått in, så har vi också fått in ett mejl från en kille som heter Dan.
Vi har fått in två mejl egentligen. Den ena ska vi skjuta på, för den är så stark men väldigt lång, och vi tror inte att vi får plats med den.
Så den sparar vi till det nya året.
Det gör vi.
Mm. Så det är en kille som heter Dan som har skickat in ett mejl, och han säger så här: hej, vill bara sända ett tack för er fantastiska podd. Lyssna på er när jag arbetar, har möjligheten att göra det. Jag tycker ni är så bra och ni är ett sådant föredöme i hur ni arbetar tillsammans som ett par. Jag önskar att jag kunde ha er sittandes på en pall bredvid mig och köra er podd live hela dagarna. Eller alltså att han skrev Jag döpte mig den 12 november. Jag är ny i tron och er podd är fantastisk. Med vänliga hälsningar, Dan.
Mm.
Jättehärligt och jättekul att få... Dels få reda på att han faktiskt precis har döpt sig och bestämt sig för att följa Jesus och liksom ville ta tag i den relationen. Men även också att han tycker att podden är bra och att han uppskattar det. Så det är kul.
Sen vill jag inte förstöra magin på något sätt, men jag tror inte det hade varit så roligt som man kan tänka sig att vi sitter där på en pall Dagen är en dag och bara pratar. Någon gång tar liksom kunskapen och det man har att säga slut. Men jättetack för mejlet i alla fall.
Verkligen, jättekul.
Och stort grattis till ditt dop, Dan. Mm. Så titeln på det här avsnittet är alltså världens mest jämställda budskap. Och det kan låta lite självgott att säga det. Men det är inte vi som är budskapet, utan det är Bibeln och liksom hela den här julberättelsen.
Ja.
Och vi ska prata lite kring vad det betyder. Varför vi tror att julberättelsen och hela det här evangeliet, liksom de glada nyheterna, hela Bibelns budskap är det mest jämställda budskapet någonsin.
Mm.
Och varför vi kan se allt det här i just julberättelsen. Men om man bara ska prata om det här med jämställdhet, så är det ju någonting som det upplevs lite som att det är någonting som är ständigt på tapeterna.
Mm.
Alltså det är ett återkommande tema. Med jämna mellanrum så är det någonting som blossar upp. Någon debatt liksom om det ena och någon debatt om det andra. Och det är någonting som finns på något sätt en spricka i skapelsen som det här hela tiden ger liksom... Mm. Ett bevis på.
Ja. Jag tänker speciellt i våran kontext så talas det väldigt mycket mer om det, för vi har den friheten att kunna prata om jämställdhet och liksom sätta krav och vilja ha det på ett visst sätt. I andra länder så har de inte ens den friheten och möjligheten att ens kunna prata om jämställdhet.
Nej, precis. Alltså man har inte ens friheten att kunna prata om friheten.
Alltså,
så. Men här har vi i liksom vår del av världen så att säga, och framförallt i Sverige, så har vi kommit en lång bit, men vi inser alla att vi har en lång väg att gå ändå.
Ja.
Till exempel nu så pratas det om det här med föräldradagar. Vi har 3 månaders obligatoriska och då vill någon utöka det till 5 månader och någon vill ta bort det helt och hållet, för man tycker att det inte alls är jämställdhet. Och det visar liksom den här längtan hela tiden efter jämställdhet, men vi vet inte hur vi ska komma dit riktigt. Vi har lite olika förslag på hur vi ska komma hit.
Mm.
Eller hur vi ska komma dit. Sen har vi den här MeToo-kampanjen.
Mm, den har verkligen blossat upp rejält alltså.
Ja, som verkligen lägger fingret på det här med klyftan mellan könen. Och som det har liksom en obalans, och ibland så försöker vi lösa obalansen genom att skapa en ny obalans, men just den här kampanjen visar verkligen vilket omfattande problem det här är med sexuella trakasserier mot kvinnor framförallt, och att vi verkar liksom inte kunna råda bot på det på något sätt.
Så finns det ju andra saker också som det är inte helt jämställt. Liksom. Det är den ekonomiska planen till exempel. Alltså mellan fattiga och rika människor, att man fortfarande ser sådana klyftor.
Mm.
Man ser vissa stadsdelar så är det på ett visst sätt. Och åker man till någon annan stadsdel så är det helt annorlunda. Att det är liksom, man ser det på alla skalor på något sätt.
Det finns ju statistik. Jag kommer inte ihåg exakt hur det var. Om det var 1 eller 2% av världens befolkning som äger typ 99% av världens tillgångar. Eller hur det nu var. Det var någonting sånt där. Alltså det finns en klyfta både mellan könen, det finns klyfta på det ekonomiska planet. Till exempel, nu är det jul.
Mm.
Jag vet att vissa människor vissa kommer kunna köpa vilken julklapp de än vill.
Mm. Alltså, och
flera julklappar. Alltså barnen kan bara skriva en inköpslista och så fixar föräldrarna det. Och så finns det de som inte har råd med knappt en leksak. Och så finns det de som inte ens har råd att köpa ens julmaten.
Mm.
Så att det finns en klyfta, det är inte jämställd i Sverige på något sätt.
Inte helt och fullt.
Och så har vi det här med flyktingkrisen också, som har hållit på nu i flera år i sträck.
Mm.
Där människor kommer hit och där vi kanske inte ser på människor från andra länder med samma värde som vi kanske lägger på oss själva.
Mm.
Jag tänker på det här till exempel, att om någonting skulle ske i Tyskland, ett attentat i Tyskland och 10 personer dör, det är ju hemskt alltså.
Ja.
Och det är klart att det är liksom, det är en tragedi. Men det är någonting vi pratar om, men vi pratar kanske inte om de 100 som dog i Irak förra veckan och de 120 som dog veckan innan, eller de tusentals som dör i Afrika liksom varenda vecka.
Mm.
Så någonstans så värderar vi ändå människor lite olika beroende på vilken nationalitet de har, varifrån de kommer, vilken deras bakgrund är.
Dels det, sen tänker jag också, jag tror att varför man värderar det, om man nu gör det på det sättet som du beskriver, så är det också för att vi i väst är inte vana vid svält, krig, alltså terrorattacker, att för oss så blir det en sån chock.
Mm.
Medan vi kanske omedvetet, nu spekulerar hejvilt här, medan vi kanske omedvetet tänker, nej men de är ju vana, för det är sådana liv de har. Precis. Alltså att man är van sånt i Afrika, livet. Sånt är livet, för att det är liksom, det är det de föddes in i på något sätt, att det är, att de är mer vana, eller vad man ska säga. Precis. Jag vet inte, det är kanske bara en dum tanke. Men
hur den ligger till så ser vi i alla fall att det finns en klyfta mellan könen, det finns en klyfta mellan nationaliteter och det finns en klyfta också mellan olika liksom samhällsklasser, rika och fattiga. Och någonstans så inbegriper djurberättelsen alla de här klasserna. Och så visar den och så tar den med alla de här klasserna i en och samma berättelse. Och så blir det ett budskap på något sätt om att när Gud bestämmer sig för att kliva ner till jorden så gör han det för alla de här samtidigt. Han väljer inte en viss klass eller en viss nationalitet, utan han inbegriper alla de här på en och samma gång.
Mm.
Och det ska vi titta lite på, varför julberättelsen och varför det kristna budskapet är världens mest jämställda budskap.
Mm.
Men ska vi börja med att vi bara går igenom julberättelsen? Det känns lite på sin plats att man ändå får lite koll på det. Liksom.
Precis. Vad är egentligen julberättelsen? Och man kan hitta dem i två delar i Bibeln, i Nya Testamentet. Du kan läsa det i Matteus evangeliet kapitel 1 och 2 och sen också i Lukas evangeliet kapitel 1 och 2. Men vi börjar med att prata om vart judiska befolket befinner sig någonstans. Just nu så är det en total tystnad för det judiska folket. Alltså i Gamla Testamentet så fick de vara med om att Gud talade genom sina präster och profeter och hade liksom olika tilltal om vad som ska hända i framtiden, om att en messias ska komma, en räddare, världens frälsare. Så de hade massa liksom profetiska tilltal där och Gud gjorde jättemycket. Och sen efter Malaki, som är den sista boken i Gamla Testamentet, och ska man titta i sin bibel och så ska man bläddra till Nya Testamentet, så finns det några vita blad där som är bara blanka.
Ja, just det.
De där bladen var 400 års tystnad för det judiska folket, kan man säga. Då de kanske upplevde att Gud sa inget nytt, utan Gud verkade inte göra så mycket, utan de undrade när ska det ske, det som Gud har nu sagt och lovat i alla dessa generationer efter generationer, alla hans löften. Liksom.
Just det, att Messias skulle komma.
Precis, att Messias skulle komma.
Och det var speciellt efterlängtat just i den tiden där Jesus föds, därför att i den situationen så är det judiska folket under ockupation av romarna, och just då så tänker de att snart så kommer Messias och befriar oss från då det här romerska väldet.
Precis.
Så att vi får en egen liksom identitet och
Så nu när de upplevde den här tystnaden i 400 år, så var det dags för Gud nu att liksom ta upp ridån och bara, nu är tiden inne. Jag har faktiskt inte bara varit tyst och inte gjort någonting, utan jag har planerat, jag har liksom orkestrerat saker och ting för att min vilja ska ske. Det som jag har planerat långt innan, att en frälsare ska komma. Nu är tiden inne. Och han började hela med att han sänder en ängel till en tonårstjej som heter Maria. Och Maria var jungfru, säger Bibeln, och det betyder att hon var oskuld. Hon hade inte haft någon kille eller man innan. Och ängeln kommer till henne och visar sig för henne och säger, Maria, du är utvald av Gud. Du kommer liksom att bli gravid och du kommer föda en son som är i princip världens frälsare.
Mm.
Och hon blir totalt chockad, och det skulle vem som helst vara.
Mm.
Och hon undrar ju liksom helt logiskt, bara, hur ska det ske då? Jag har aldrig haft någon kille liksom.
Ja,
och ängeln säger till henne, ja, men det kommer ske genom att en helig ande kommer över dig. Så det är en naturlig, övernaturlig sak som kommer inträffa där. Så hon liksom säger, låt det ske med mig som du Gud vill. Hon ödmjukar sig och vill stå till tjänst för Gud liksom. Så hon är trolovad med en kille som heter Josef. Så någon dag så har föräldrarna sagt att ni ska gifta er. Liksom.
Mm, lite matchmaking där på den tiden indeed. Där det inte fanns Tinder och allt vad det är.
Precis. Verkligen matchmaking. Så de två är trolovade och det är dags för dem att gifta sig. Och magen bara växer på Maria. Och Josef, han fick höra om den här ängelberättelsen. Det var faktiskt en ängel som kom uppenbara sig. Och han kanske trodde det i början. Men sen så började han tvivla. Var det verkligen så som Maria sa? Var det verkligen inom situationstecken en ängel som kom på besök?
Det lät väldigt lägligt och väldigt osannolikt.
Ja, och jag kan ju förstå killen. Jag menar, man blir lite osäker liksom så. Det sker inte i det vardagliga att ingen kommer bara. Och man föder världens frälsare liksom.
Precis, det hör till om man nu har varit otrogen. Att man drar en värsta liksom
värsta storyn liksom, verkligen. Så han började tvivla på det här, men så säger Bibeln att han älskade Maria så mycket så att han ville inte liksom vanära henne. Han ville inte bara utlämna henne till samhället och bara kolla, hon var en otrogen tjej liksom. Så att han ville bara lämna henne i smyg. Och just när han hade dessa tankar så kommer Gud och uppenbara sig i en dröm, eller en ängel, och säger till honom, du Josef, det är inte så som du tror liksom, utan Maria, det hon säger är sant.
Mm.
Så håll fast vid henne. Så han gör det. och känner okej, den här tjejen är och håller fast vid liksom. Så att tiden går i alla fall, magen växer och nu så befinner de sig i Nasaret där de bor och det är dags för alla de som bor i den staden liksom att nu ska alla skattskriva sig. Så alla behövde gå åka från de områdena ner till Betlehem för att skattskriva sig. Så Josef och Maria gör det också, de tar med sig varandra. Det lilla de har, sätter sig på sin åsna, hon är höggravid och så är de liksom på väg dit. Och när de kommer fram där och det är dags att skattskriva sig, då är det dags för henne att föda. Liksom. Mm. Och vilken panik. Helt seriöst. Tonårstjej, allt är nytt och nu är det dags för henne att föda.
Hon hade inte hittat något rum på något, någonstans att sova, utan då fick hon sova i stallet. Ja. Som vissa tror, andra tror att det faktiskt var, till och med var en grotta där herdar uppehöll sig. Precis. Så det var liksom inte det här kliniska.
Nej, det var rummet. Inget hotell, inte ens vandra hem liksom, utan det var verkligen det lägsta av det lägsta. Mm. Så de tar tag i det, det är dags för henne att föda. Hon föder fram det här barnet, de är lyckliga, glada, världens frälsare. Hon vet om det och har bevarat det i sitt hjärta. Och mitt i när det sker så lyser en stjärna starkt uppe i himlen. Mm. Och när de ser den här stjärnan lysa så starkt uppe i himlen så finns det andra män längre, långt, långt bort, någon annanstans som också skådar upp till himlen och ser den här stjärnan.
De här männen från öster som vi brukar kalla för de visa männen.
Precis, de visa männen.
Och de här visa männen är ju väldigt intressanta och vi ska fokusera lite på de olika personligheterna för det är det som kommer ge oss den här helhetsbilden där vi börjar se hur jämställd den här berättelsen är eller hur inkluderande den här berättelsen är. För de här, du nämnde precis att de var i en grotta eller i ett stall och det liksom får representera det fattiga, det lågklassiga. Mm. Och så får de här visa männen se det här från öster. Vissa tror att de är präster, andra tror att de är kungar för att man liksom att de hade kronor på sig, tänker man. Och
de var stjärntydare i alla fall.
De var stjärntydare, det vet man, för att de såg då den här stjärnan. Men de tar med sig massvis med skatter. Så någonstans så vet vi i alla fall, vi vet inte mycket om dem, men det vi vet är att de var snorrika.
Mm.
Alltså de var verkligen rika människor och bar med sig alla de här skatterna till det här barnet.
Mm. Så de visar männen att de tar sitt pick och pack och sen så färdas de mot liksom där stjärnan visar att barnet är. Så de kommer dit som du säger med alla sina gåvor och samtidigt som de är där så finns det några herdar där i trakten som får ett möte med några änglar där en ängel uppenbarar sig till dem och så säger ängeln liksom att var inte rädda, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias Herren, och de blir helt förskräckta liksom, vad är det som händer? Så de blir bara wow och åker dit och söker upp det här barnet och där så ser vi den här kollektionen som många tar fram under julen, liksom herdarna är där, visemännen är där, liksom lite stall och massa djur runt omkring, liksom en samlingspunkt för allt som sker. Precis. Det som är intressant med just herdarna är att de jobbet som man hade på den tiden, man skulle klassa det idag som låg medelklass, alltså just det uppdraget som man hade eller det jobbet man hade. Och oftast var det att om du var herde så var det att du var anställd av någon rik man för att du ska ta hand om hans boskap, eller så var det att du fick ärva liksom från din pappas pappa och ta hand om dessa får liksom.
Just
det. Det herdarna gjorde var att de hade ändå, även om det var ett någorlunda bra jobb, så var de ändå lite annorlunda för att de hade inget jobb som vi idag till exempel har 8-17 och så kommer man hem. Utan herdarna var med fåren hela dagarna, men sen på natten så vakar de över fåren så att inte rovdjuren skulle komma.
Man kan
eller
säga
vargen, liksom.
Att de inte hade så mycket liv, utan deras liv bestod av att ta hand om de här fåren, kan man
absolut
säga. Det är typ som någon som har ett dubbelskift och jobb. I princip det enda de gör det var att jobba, så de hade inget socialt liv. Om de nu tjänade pengar så hade de liksom ingenting att spendera de pengarna på.
Ja, om ens det var mycket liksom.
Ja, och de hade inget kontakt med släkt och familj utan
inte så mycket,
de var utanför staden och tog hand om fåren.
Ja, och man kan ju bara tänka vilket liv det är att vara där med djuren hela tiden och man ifrågasätter säkert sig själv liksom, var det bara det här jag ska göra hela tiden.
Mm.
Så att det vi ser i den här berättelsen är att vi har Maria som är kvinnan som kanske är, som inte hade så hög ställning liksom på den tiden. Mm. Vi ser Josef som är mannen som ändå hade väldigt högt uppsatt ställning liksom, i det samhället. Och sen ser vi herdarna som ändå vi kan titulera som låg medelklass och de här visa männen.
Precis, och de visa männen får representera som sagt högklassen och också invandraren för att de var som sagt inte en del av det här folket utan de kom från ett annat land, hade rest väldigt långt bort ifrån.
Mm.
Och det är väldigt intressant att Gud väljer alla de här delarna därför att varför väljer Gud en kvinna på det här sättet. Han skulle kunna knäppa med fingret, som vi har pratat i tidigare avsnitt, och bara klivit ner på jorden och så bara dykt upp som en människa. Alltså, man höll ju inte så mycket register över människor och sånt där, utan han har bara kunnat dyka upp och säga att han var Gud.
Mm.
Men så väljer han att födas på det här sättet, på ett mirakulöst sätt och på ett väldigt suspekt sätt också, sett utifrån, genom en jungfru som är oskuld, som du sa, inom citationstecken. Hon var det på riktigt. Så
ja,
vi ska inte...
absolut.
Men att det, hela storyn låter väldigt suspekt, och på den tiden så har ju kvinnan också dessutom hennes, så att säga, vittnesmål räknades som hälften så starkt som en mans vittnesbörd. Mm. Så det krävdes två kvinnor.
Två män.
Två kvinnor för att vittna mot en man.
Ja, precis. Precis.
Så liksom, en kvinna hade en halv rösträtt, kan man säga. Så varför väljer Gud en kvinna, kan man undra. Och varför kallar Gud på de här rika från öster som tillhör ett annat folk, och så har vi herdarna och så har vi Josef som också representerar mannen. Så i den här storyn så har du alltså att man har suddat ut klyftorna mellan man och kvinna.
Mm.
Man har suddat ut klyftorna mellan olika klasser, olika ekonomiska klasser, rika och fattiga. Och man har suddat ut gränserna mellan olika nationaliteter. I den här storyn så finns olika nationaliteter. Och det här är inte bara någonting som man bara hittar på liksom och slänger ur sig och kolla vad vi har upptäckt här, utan det är någonting som Paulus också, en som har skrivit många brev i Nya Testamentet, som han förstår också det här och tar upp det i en vers.
Mm.
Och han skriver där i Galaterbrevet 3, vers 26-28. Och då säger han så här, att alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus.
Mm.
Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, det vill säga här är inte olika nationaliteter.
Nej.
Slav eller fri, här är inte rik eller fattig.
Vilken status man har.
Vilken liksom. Status man har, man och kvinna.
Mm.
Utan alla är ni ett i Kristus Jesus.
Mm.
Så alla de här olika klyftorna som vi fortfarande idag brottas med, Gud för samman alla de här människorna i den här berättelsen. Mm. Och så säger han att det här är startskottet för en ny revolution.
Mm.
Där vi suddar ut, där vi än en gång så att säga återställer ordningen i samhället. Återställer ordningen som Gud hade tänkt från början. Mm. Det vill säga, mannen ska inte härska över kvinnan. Utan liksom det ska finnas en harmoni i skapelsen.
Precis. Och Gud är inte partisk på något sätt, utan man ser i Bibeln att Gud gör faktiskt inte skillnad på människor. Det står det i Romarbrevet kapitel 2, vers 11 också, att Gud är inte partisk. Och det som är intressant med hela julens evangeliet och berättelsen är att evangeliet i sig jämställer alla oss människor, för Bibeln pratar om att alla har vi syndat, så alla vi sitter igenom samma båt, att det finns ingen som är bättre än den andra, utan vi är liksom i samma skick.
Mm.
Man eller kvinna, jud eller grek, slav eller fri, det finns någonting som Gud för oss samman kring, och det är Jesus Kristus, våran skapare och våran Gud.
Precis, och det är inte bara att vi alla har syndat, utan vi kan alla komma ha tillträde till Gud.
Precis.
På samma grund.
Absolut.
Så det är inte så att för vissa måste göra det här medan andra måste göra det här, och priset att betala är precis lika högt, och Gud betalade det priset för oss allihopa, för att jämställa allihopa så att säga, för att kunna säga just det här att den rika ska inte ha någon, finnas med på en VIP-lista, utan vi ska liksom alla kunna komma till Gud på samma grund och med samma vördnad och med samma liksom, vad ska man säga, värdighet.
Precis, absolut. När Jesus kom så pratade han om en intressant sak där han säger Guds rike är nu här. Och man kan undra, vad är det han menar med Guds rike nu här? Har träden förändrats? Liksom, vad är det som är Guds rike? Och man skulle kunna förklara det på ett enkelt sätt genom att säga att Guds rike är där Gud är kung och hans vilja får ske. Och Jesus manifesterade verkligen vad som var Guds rike och vad som var Guds vilja genom mötet med kvinnorna, genom att han tog till sig både de låga och de rika, genom att han gick till Samarien, de som var utsatta, och även också gick till de judarna som liksom var rätta. Alltså att han verkligen visade med sitt exempel över vad som är Guds vilja och vad som är Guds rike, precis det vi pratar om.
Precis, precis. Så i Jesus så för han hela skapelsen samman. Han suddar ut alla gränser.
Mm.
Han säger att jag är inte partisk, utan Gud älskar alla människor.
Absolut.
Lika mycket.
Mm.
Alla människor har tillträde till honom, till himlen, på samma grund.
Mm. Och det är Jesus.
Det är genom Jesus. Och därför så är det kristna budskapet, julberättelsen, världens mest jämställda budskap. Redan när man hör oss prata om det här med att det kristna budskapet är så jämställt, så kan man om man så kan man tänka tillbaka lite, har kyrkan verkligen varit så jämställd?
Mm.
Och det är egentligen inte det vi säger. Vi säger inte, och vi slår oss inte på bröstet och säger kolla vad jämställda vi är, utan Nej. Det är precis tvärtom, att vi är inte där än.
Mm.
Utan vad Gud gör genom Guds rike, som du nämnde, det är att han öppnar dörren till då den här återupprättelsen av skapelsen, där han jämställer alla människor på ett sätt.
Precis.
Så att kyrkan har inte alls varit jämställd genom åren, det är den inte helt och hållet fortfarande, men man kan inte alltid lägga ett likhetstecken mellan kyrka och Guds rike.
Nej, precis. Ja, men det har du helt rätt i. Jag tänkte bara nämna några tankar här innan vi avrundar det hela tillbaka till det här med hedarna. För jag tyckte det var så intressant när jag läste berättelsen där, så var det vissa saker som fick igång liksom mitt huvud med att tänka på vissa grejer. Och det är att dessa hedar, de var ju låg- och medelklass människor. Och de hade inte så mycket av ett liv som du sa liksom förut. Och de hade ju ett liv där de verkligen bara var ute och jobbade. Och jag kan tänka mig att de kanske tänkte någon gång liksom, är det bara det här jag ska göra? Är det bara att ta hand om dessa får, även om jag tycker om det? Är det bara det mitt liv går ut på? Finns det inte något mer? Och nu när ett helt år har gått och julen närmar sig, så kan vissa se tillbaka på sitt år och känna så här, wow, mitt år blev precis så som jag tänkte och alla mina checklister blev ifyllda. Medan andra känner så här, men var det bara det här? Är det bara det här jobbet? Är det bara det här pluggandet? Är det bara liksom träning, skola, hämta barnen, mat, sova? Är det bara det som är liksom livet? Och julens berättelse ger också något annat än att det också bara jämställer oss, utan det ger oss ett hopp om att livet är inte bara här och nu, utan det finns någonting mer. Att när livet tar slut här så fortsätter det, och vi får en evighet tillsammans med Gud, vår skapare.
Precis.
Och Jesus kommer och ger oss syfte och mening med det vi gör. Så även om vi kanske inte lever det här status, liksom Hollywood-stjärnelivet som vi kanske längtar efter någon gång, så vill Gud ge oss hopp och glädje och styrka och kraft in i det livet som vi lever nu.
Och också att det vi hade hoppat skulle hända det här året, hoppet får leva vidare in till nästa år, kanske sker det nästa år, kanske får jag träffa det nästa i 2018. Absolut. Istället. Kanske får jag mitt drömjobb i 2018 istället.
Mm.
Att man håller den här facklan vid liv, så att
absolut
säga.
Och det jag älskar med hedarna var att Gud kommer och berättar sin största liksom händelse till några enkla hedar. Alltså han går inte till kungapalatsen, han går inte till prästarna först och främst, utan han går till hedarna, de enkla, de där utanför, de är liksom låg medelklass, och använder dem och berättar till dem om hans planer och tankar. Och det ger mig otroligt mycket hopp att om Gud kan använda enkla hedar, så kan han använda mig, han kan använda dig och dig också som lyssnar.
Så bra.
Så julens berättelse är fantastisk på många sätt och vis. Världens frälsare kom, Gud kom för att återförena oss människor, och han jämställer oss alla människor, och han ger oss hopp om vår framtid.
Mycket, mycket bra. Med de här orden så blir det ett perfekt sätt för oss att säga egentligen god jul till alla som har lyssnat, och bara tacka från djupet av våra hjärtan för att ni har stått ut och hållit i, eller stått ut. Det kanske inte finns så mycket att stå ut med, men hållit i alla fall.
Jag tror
och ni, det kanske finns något att stå ut med också.
Nej då.
Men att folk har stått i, och tack för alla recensioner ni har gett. Och vill man vara med och ge en gåva till Bibelpodden, så kan man också göra det.
Absolut.
Alla uppgifter finns ju på vår hemsida. Man kan gå in på en flik som heter Stöd oss och ge en liten julgåva om man skulle vilja det. Och så kan man också ge oss den här recensionen som vi pratar om så mycket hela tiden.
Ja.
På iTunes, att man kan gå in och skriva vad man tycker eller bara betygsätta.
Det vore en fin liten gåva faktiskt.
Absolut, och den är dessutom gratis.
Det är det, eller hur? Och nästa vecka och veckan därpå så har vi faktiskt två avsnitt där vi ska prata om Guds ledning och att förvänta sig det oförväntade. Så vi ska släppa de här live-poddinspelningarna som vi hade på en ungdomskonferens.
Mm, den här ungdomskonferensen som heter Vision, som vi gjorde i Värnamo, den släpper vi, och som sagt handlar om Guds ledning, och det är ju helt perfekt liksom när man ska göra sig redo för det nya året och bli ledd av Gud. Tänk man kan leva ett helt år och vara ledd av Gud hela året. Det hade varit kanon.
Verkligen. Så god jul,
god
och
jul
ett gott
Europa.
Nytt år, så kommer vi tillbaka 2018.
Yes.
Hej då. Gifted from heaven to a manger, the hope of the world's alive.